Jag skulle vilja säga att jag absolut måste få in i den här podden att jag inte har, som Jan Myrdal påstår i ett brev till sin förläggare, jag har inte slagits med Andrea om honom.
Står det i boken?
Nej, men han skickar ju mejl till alla människor som han... Han har ju sändlistor med okay. folk där han påstår saker. Kanske att han, antingen är han väldigt gammal också, ljuger han friskt.
Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kultur. Och det har blivit dags att prata om Jan Myrdal. För nyligen kom han ut med boken Ett andra anstånd, där han gör ett slags bokslut över sitt liv. Den satte också igång ett flitigt replikskifte på kultursidorna. Flera artiklar har vi nu på Aftonbladet Kultur som handlar om Myrdals förhållande till sanningen och om vad och hur man egentligen får skriva om verkliga namngivna personer. Det här ska vi prata om idag. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i poddstudion har jag författarna och skribenterna Lena Andersson, Thomas Lappalainen och Åsa Lindeborg. Välkomna.
Tack.
Tack.
Och jag tänkte att ni skulle få börja med att berätta om ert förhållande till Jan Myrdal. Thomas, du recenserade boken i Aftonbladet. Vet vi, vad kan du säga mer om hur du har läst honom och följt?
Alltså jag har ingen djupare relation till honom. Jag har väl alltid upplevt honom som en väldigt skicklig skribent. Men jag har aldrig riktigt hört till hans, vad ska man kalla det, stormtrupper vad gäller ideologiskt eller politiskt. Jag har nog alltid liksom haft någon sorts irriterad känsla på hans egocentricitet i det han skriver. Samtidigt som jag ofta har tyckt att han kommer åt saker och ting med sin, alltså i egenskap av författare snarare än en filosof. Då, eller något sånt.
Men du har läst honom mycket?
Nej, inte så väldigt mycket. Jag har läst kanske 4-5 böcker eller något under min långa levnad. Men jag har liksom inte följt honom. Jag har vänner som har varit förhäxade av honom och liksom följt honom väldigt noggrant genom decennierna och upplevt honom just som en stor tänkare och som en viktig nagel i ögat på hela västerlandet ungefär. Mm. Men det har aldrig varit min bild.
Nej. Lena Andersson, jag läste en intervju med dig där du sa att Jan Myrdal är en förebild för dig. Stämmer det? Där framhölls som något oväntat.
Ja, språkmänniska och kan man säga och kraften i hans prosa tycker jag är stor. På 80-talet minns jag då, var jag ju tonåring men och inte alls på något sätt ens på väg in i någon kulturvärld. Men då minns jag ju att det var mycket tal om Myrdal. Jag minns honom från det min mamma läste. Var fascinerad av de här barndomsböckerna. Och sen 10 år senare på 90-talet läste jag dem själv och tyckte väldigt mycket om gestaltningen. Hur han skapar närvaro i texten framförallt. Och skildrar karaktärer. Och sen läste jag ju Maj då lite senare, år 2001 tror jag det var. Och var väldigt fascinerad över hur han beskrev en kärleksrelation. Och det påverkade mig. Han sa själv någonstans att jag hade förlöst av Maj, men det är en tolkning han gör som han tar sig friheten. Det är inte sant, jag har inte förlöst av Maj en kärlek, utan jag tyckte bara det var en bra, väldigt bra bok.
Mm. Det är en fantastisk bok.
Mm. Jag, Åsa, jag ska ju bara flika in här att jag är ju inte, jag har ju bara följt Jan Myrdal mer som ett fenomen, eller han är en offentlig figur. Och det här är faktiskt första boken som jag läser av honom. Jag kan komma på. Sen så har han ju skrivit texter och sådär. Så det är jag har en väldigt relation från sidolinjen liksom på det här. Men Åsa Lindeborg, varför tycker du att vi ska prata om Jan Myrdal nu?
Men jag tror jag skulle vilja berätta om, lite snabbare om mitt eget förhållande. För att det följer hela hans karriär. När jag var barn så fick inte vi läsa Myrdal hemma därför att han tillhörde maoisterna. Och min familj var ju sovjetkommunister. Så han var förbjuden läsning. Sen när jag började forska i historia på universitetet, då kom de här jagböckerna 12 på det 13. Och då blir han kidnappad. Då är han 50 år, Myrdal. Och får sitt stora genombrott i den svenska borgerliga offentligheten. När han blir kidnappad av Timbro skulle man kunna säga. För här, man använde hans böcker för att visa vad socialdemokraterna var brudenkantade och alltihopa det där. Men det är fantastiskt bra litteratur. Och jag förstår när Knausgård säger att, att Myrdal är en av de som har betytt allra mest för honom. För att det är ett sätt att skriva om sig själv som faktiskt ganska få behärskar. Sen började jag läsa honom därför att jag var intresserad av hans litteraturkritik. Jag tycker han är jättefantastisk när han skriver om Balzac och Strindberg. Och han gör det på ett sätt som ganska få andra gör faktiskt. Sen kom jag till Aftonbladet och då ska jag plötsligt bli hans chef. Och det var ganska svårt, för han har ju skrivit i Aftonbladet i jämt. Och vid det här tillfället, eller laget, så börjar han bli lite gammal. Och han vill skicka in text jämt. Och det är texter som jag helt enkelt inte vill ta in. Inte av politiska skäl, utan att de är faktiskt lite saggiga. Så att av respekt för Myrdal själv så har jag sagt nej till väldigt, väldigt mycket text. Vilket gör att han är oerhört arg på mig. Så jag har den relationen till honom. Mm. Att jag, han har betytt rätt mycket för mitt egna jagskrivande. Men att vara chef för Jan Myrdal är mycket, mycket svårt.
Mm. Så. Det kan man ju tänka sig lite också när man läser hans bok. Han är väldigt står på sig och har... Även om man reflekterar. Men han liksom löser alla sina problem själv.
Han är odialogisk. Är han. Så även om man befinner sig i en dialog så är det inte en dialog. Så upplever jag det. Även om han är dialektisk till sin världsuppfattning. Att man ska, men han sköter hela dialektiken själv så att säga. men jag vill tillägga också att jag har ju följt honom även då som skribent och... essayist genom åren då, och har ju tyckt att det har varit intressant med att han alltid kommer med ett annat perspektiv, även om det, och försökt förstå varför, eftersom det ofta är ett sånt udda, märkligt och ibland till och med djupt problematiskt perspektiv, men dock att hitta det andra infallsvinkeln är ju intressant när någon gör det och försöker förstå varifrån kommer hans tänkande, hur uppstår det, han måste ju börja någonstans i något fundament. Det har intresserat mig att försöka förstå.
Jag tycker det där är en viktig poäng. Han gör, nu när jag läser den här boken då, så tänkte jag att han måste ändå ha gjort en förfärlig nytta genom alla åren, eftersom han verkar söka den förbjudna positionen lite grann. Att han liksom letar, jag menar, ibland, och han blir ju liksom inkonsistent också över åren då, så att han ibland, om det innebär att man blir ensam om sin åsikt som yttrandefrihetsförsvarare i Forisson-fallet till exempel, ja, då är han yttrandefrihetsfundamentalist och angriper hela etablissemanget. Men om, och i Rushdie-affären, när etablissemanget då tycker att det reagerar kraftigt mot att man är på väg, alltså att man vill anstifta ett mord på en författare på grund av en bok som har uttryckts, ja, då tycker han, nu tycker alla sådär, då tycker jag lite tvärtom. Inte så att han förespråkar mord, men han går inte med på att tillsammans med den intellektuella eliten fördöma den här fatvan, eftersom han där, då vill han uttrycka förståelse för alla de här miljonerna muslimer som blir kränkta i sina religiösa tabuuppfattningar och sådär. Av Rushdies böcker. Så att ofta svaret på den fråga du ställde, Lena, är väl lite grann att han nog liksom förhåller sig till vad andra tänker och verkligen vill tycka tvärtom. Och i det tror jag att han har gjort en väldigt nytta, i synnerhet i Sverige som har en sån här, en förfärande tendens mot konsensus och likriktat tänkande, där man känner ju inom sig själv att man blir lite rädd när man inte tycker som de andra.
Han kallar det väl för refraktär också.
Ja, precis. Ja, precis. Och det är
ideal.
Det är hatten av för det. Alltså. Där har han på något sätt slagit ut det offentliga rummet, så det har blivit aningen lite större i Sverige. Ja. Även om man i många fall då har tyckt precis tvärtom.
Det jag tar med mig, försöker göra i mitt skrivande varje dag, det är att jag tänker ofta på honom därför att han är bestämd på att man ska kunna försvara sin motståndare när hen har rätt. Alltså någon som man har legat i fejd med i 100 år, om den personen ändå har rätt så ska man ta den striden. Och det tycker jag är så intellektuellt hederligt faktiskt. Det försöker jag göra själv.
Det är ju någonting som man skulle vilja se mer av i den offentliga debatten. Men är han liksom ett utdöende släkte nu? Han är ju på sitt 92. Och den här boken fick ju väldigt mycket uppmärksamhet nästan på förhand för att han överhuvudtaget skrev den. Och sen så har vi ju den här debatten som har kommit igång om bland annat om vad man får skriva. Men det är intressant med just det där att vara emot, eller lite som man säger så här, det finns ju lite sådana strömningar. Vi har ju ganska konstigt landskap nu som är extremt polariserat. Då har ju han av vissa då stoppats in i fel läger för att han har fel åsikter i den här konsensusvärlden. Han skriver ju att han har inga vänner kvar, så priset är ju på något sätt högt.
Jag tror att som Thomas var inne på, jag tror att Myrdal trivs väldigt bra med att vara refraktär. Jag tror att han aldrig skulle vilja vara i en position där han är en i mängden faktiskt, utan jag tror att han söker den där ytterlighetspositionen, för det är hans sätt att tänka dialektiskt. Någon måste sticka ut hakan för att det ska hända någonting, och det blir alltid han som gör det av någon anledning. Men frågan är om han är ett utdöende släkt, skulle jag säga att ja, det är han nog i den meningen att han har han är väl, tror jag, den nu enda levande författaren som har ett eget sällskap. Han har ju liksom lärjungar, han har en hel generation vänstermänniskor som nu är snart lika gamla som honom, som har följt honom hela tiden, och han är som en slags svensk Jordan B. Peterson, kan man säga. Så att verkligen folk, de blir lojala med honom på ett sätt. Och det tror jag inte vi kommer att se i Sverige med vänstertänkare på länge. Jag hoppas inte det.
Men nu är det ju väldigt, går det ju väldigt snabbt så fort någon säger fel. Alltså säger att han liksom sån här gubbsjuka uttalande eller någonting. Då blir man liksom deplattformerad idag och åker ut. Han har väl kanske aldrig riktigt riskerat det. Han verkar vara en som har fortsatt.
Jo, men han åkte ut från pennklubben och det var enorma strider. Och det var ju då han hade yttrat sig om Kina 1989. Och Emilska Fridenstorg. Men han
fortsätter ändå ju.
Ja, men alltså han har ju alltid det som gör att det inte bara är åsikter när det gäller honom, utan då, det finns ju någonting att undra över. Vad menar han egentligen? Han har ju den här idén om, han tar ju verkligen historiematerialismen på allvar. Att blir i hans fall en slags extrem kulturrelativism i ordets verkliga mening. Alltså att Kambodja är år 1307 när vi är 1975. Att vi måste förstå dem utifrån som vi skulle ha varit 1307. Och han har det här detaljerat i till exempel den onödiga samtiden i första brevet, brevväxlingen med Lars Gustafsson. Så lägger han ju ut där precis 1723 i Frankrike motsvarar 1870 i Sverige och 1820 i Danmark, sådär, exakt. Och då är det, kulturen är då en kropp, och på samma sätt ser han på individer, att om han hade varit född 10 år senare så hade han blivit någon annan, och därför anger han alltid när någon är född, och att Lars Gustafsson är 10 år yngre än han och 9. Så att han har ett eget system för tänkandet som kommer ur den här historiematerialismen. Och därför säger han ju också alltid så här, ja, men jag sa 1959 och det var rätt då. För det var det enda man då kunde nå fram till som sanningen. För det var vad vi visste då. Och på samma sätt så har de här bondeupproren varit rätt då, för det var det som var möjligt. Så det finns ju ett system här som gör att det inte bara är avfärda som det finns något att kritisera om man tränger ner i det där.
Det är en deterministisk tolkning av historiematerialismen, kan man säga.
Ja, där är han ju väldigt kluven, eftersom allt går ut på att samtiden är onödig. Det skulle inte behöva vara som det är. Så han är ju oerhört kluven till detta samtidigt.
Men menar du att det finns ett system som hänger ihop där? Är det inte liksom mer en funktion av liksom hans meandriska skrivsätt? Alltså han är ju en författare, så att han är ju mycket mer konstnär, tycker jag, än intellektuell. Och om det uppstår något litet problem, ja, i så fall så tror jag inte att han inte kan lösa det, så att säga. Jag tror att han kan lösa alla problem, eftersom det är så plastiskt. De här begreppen han jobbar med är så plastiska. Ibland är det Ibland är det överbyggnadsfenomen, ibland är det materiella orsaker.
Men han har sin verktygslåda trots
allt. Verktygslåda som är väldigt, väldigt liksom, anpasslig tror jag till vad han behöver just för tillfället. Men den frågan som du sa, eller ställde förut om de är utdöende eller inte. Den här, då, jag hade ju en grej i min recension där om att jag upplever att offentligheten, det gör ju alla förstås, är förändrad. Men att han hört liksom till den äldre sortens offentlighet som var ganska hierarkisk. Och där det var en grupp män som, jag hittar på ordet rytare då, att de jobbar på universitet eller tidningsredaktioner. Och sen ibland så kliver de ut och ryter på en kultursida och säger att så här ser det ut politiskt eller kulturellt eller något sånt där. Och på den tiden så hade de liksom alla hade sina anhängare, de hade inte sina sällskap som Jan Myrdal har då, men Hedén just, ja, han har väl fortfarande anhängare i såna här sunt förnuftgrupper och så. Mm. Och Tingsten var ju många som beundrade och var rädda för. Och, jag menar, det var ett gäng liksom, man hade en sorts, säg att det fanns 12 positioner i Sverige i det offentlighetssystem som fanns då. Och då hade man sina representanter i de här gruffen mellan de här rytnarna liksom. Och han hör till den världen skulle jag säga, just med följare, inte i den moderna sociala mediemeningen utan i den här gamla offentlighetsmeningen. Men nu är allt det där förändrat eftersom offentligheten är avhierarkiserad. Det finns med Facebook och sociala medier och sånt där, så, och i hela internet så liksom uppstår det inte riktigt såna elefanter. Om man kommer att försvinna på grund av de sociala medierna eller på grund av internet nu, att man måste avplattforma människor som har misshagliga åsikter. Där är min förhoppning och min tro också att internet kommer att mogna. Mm. Alltså att det här att det är än så länge på den där tiden. Jag vet inte hur många som uttryckte sig i skrift på den tiden, men det var ju en mikroskopisk del av befolkningen som höll på och tyckte saker i skrift. Mm. Så att just nu pågår en gigantisk läroprocess och där jag tror väldigt mycket av det som händer nu är rena barnsjukdomar. Det är folk som aldrig har haft någon i sin släkt som har uttryckt åsikter i skrift. Och nu då tänker jag mig att alltså det finns, nu har jag en idé om Tocqueville som jag tycker är fantastisk. Får jag ta den också?
Ja.
För att när han, i hans fantastiska bok Demokratin i Amerika, som han åker omkring i Amerika. Och han är ju aristokrat, han kommer från det gamla Europa. Och så studerar han det här med fantastisk vetenskaplig precision och idérikedom och otrolig observationskraft. Så studerar han Amerika. Och inför ett val, säger han, så är det här med pressfrihet, det verkar som anarki, det verkar som om det håller på att bli statskupp. Och det är bara för att han ser att de här debattartiklarna för eller mot den ena eller andra presidenten, alltså det är ju folk som ljuger medvetet. Det finns ingen som tar ansvar för helheten. Det verkar totalt kaotiskt allting. Och med sin gammal europeiska sensibilitet så upplever han det här som fullkomligt livsfarligt. Och jag tror att det finns en tendens att tänka likadant om internet idag. Mm. Att det finns ingen ordning och reda, alla är galna. Och kanske var de lite galna också i pressen på den tiden i USA. Men de kanske också höll på att genomgå en sorts läroprocess. I alla fall så kan jag verkligen rekommendera sidorna om yttrande- och tryckfrihet i USA hos Tocqueville. För att man känner faktiskt igen sig där.
Det finns ju ändå att det ploppar upp nya såna här figurer som får många följare. Du nämnde Jordan B. Peterson till exempel. Mm. Och vissa som blir liksom de här typen av självutnämnda experter på saker utan att ha den här beläsenheten. Så där kanske man kan se en skillnad. Även om lite grann fenomenen och strukturerna flyttar runt sig, men då skillnaden att de som är riktigt riktigt besvärliga säger, upplever sig, påstår att de inte får plats i de traditionella medierna. Då tänkte jag på dig, Åsa, när du sa att det var svårt med Myrdals texter som kulturchef då. Kanske du har ett extra ansvar för att ta in de besvärliga, eller alltså just för att få de kunniga, tänkande, besvärliga människorna, att de ska fortsätta.
Ja, du har absolut helt rätt. Jag tycker väl nog att jag sköter det här fogderiet genom att ta in rätt besvärliga texter i stort sett hela tiden. Mm. Det svåra med Myrdal är att han inte kan tänka sig att bli redaktionerad. Alltså han kan inte tänka sig att man säger, men kan vi stryka här eller kan du effektivisera din invändning eller din inledning, kan du komma till poängen lite snabbare? Han går inte med på det, utan i hans texter är perfekta. Punkt slut. Och vill inte vi ha den här texten vågar du aldrig publicera. Så inleder han alla sina brev till mig. Det här vågar du inte publicera. Och sen, vill du inte ha det så skickar jag det vidare. Ja, okej. Okay. Det är ett tråkigt sätt att liksom umgås med varandra.
Men jag tänker den här debatten nu som har uppstått nu om på vår kultursida. Mm. Den är ju väldigt fokuserad på det här med sanningen och hur man förhåller sig till sanningen. Mm. Och jag tänker då när jag läser boken att jag kan förstå hur man kan gå igång på den, men så tänker jag ändå när man läser boken så ser man att han resonerar ju hela tiden om sanningen och bara nej, så var det inte. Mm. Så hela den hela tiden. Boken, hur upplever ni den här sanningsdebatten och också då vad man får skriva om? För att han menar väl då att det är sant, det han skriver om sina exfruar till exempel, och att det måste skrivas.
Jag tycker att den där brottningen med sig själv som man håller på med i sanningsfrågor i den här boken är delvis väldigt uppriktig, tror jag. Alltså han går, det är ju så här att nu ska jag jävla mig ta itu med mig själv och säga som det är, och sen så klarar han inte av det för att han skäms eller och så vidare, och så går han på det igen lite senare och så. Jag tror att det finns en stor uppriktighet, det finns en ambition här som han inte alltid lever upp till, men vem skulle göra det? Alltså jag tror att hans nivå av självutlämnandehet i den här boken ändå är väldigt imponerande. Alltså när han angriper sig, hur var det egentligen, vad tänkte jag, vad var det som styrde mig och så vidare. Och att det som man som läsare får syn på, det är liksom ganska mycket som är sant i det och som inte är så, ger en så särskilt positiv bild av honom i hans olika, man tar ett exempel, är det Maj som han lider av fruktansvärt svartsjuka där i deras kärlekshistoria. Och då förstår man att de har haft en diskussion om huruvida hon är geggig eller inte. Det vill säga, vad han menar med det vet jag inte. Men lösaktig, utan att liksom fatta medvetna val, tror jag han skulle säga. Och sen kommer han fram till att nej, hon var inte geggig, utan det var hon själv som hade fattat beslutet att ligga med den där pianisten fast vi var ihop eller något sånt där. Och ja, då för den diskussionen, den känns ju ganska ärligt redovisad då. Alltså en kvinna som är otrogen, är hon geggig? Man förstår att det var så de pratade på den tiden. Mm. Och han liksom väjer inte inför den typen av ord då han kommer åt någonting. Jag tror att han är väldigt uppriktig. Sen tror jag att han också här och där slinter på sanningen förstås. Jag tyckte i det där fallet, nu håller jag inte med om att man ska försöka tvinga bokförlag och inte ge ut böcker för att de innehåller förgripligt innehåll. Men jag reagerade också liksom Bosse Lindqvist, i det andra fallet där, liksom i slutet av boken där, när jag liksom kände att det har ett litet stänk av slutshaming över sig. Och sen skulle man säga det till honom, då skulle han springa och gömma sig bakom den buske som heter sexliberalism och att det är inget fel med sex, det är den här konstiga moralistiska tiden som vi lever i och sådär. Men jag kände lite att där fanns det någon sorts aggression.
Varför skrev du inte det?
Jag tyckte jag hade för mycket, det var flera saker som jag inte hann skriva, det var en massa saker jag hade.
Tänker du på passagen om Nadja då?
Ja, precis. Mm. Precis.
Den reagerade jag också på som dessutom liggande utanför boken rent estetiskt. Jag tycker den inte passar in riktigt.
Nej, det har du rätt i.
Jag tycker ju att det här med litteratur, jag tänker aldrig på eller skönlitteratur som någon sanningsbärare på det sättet, utan det är, jag tycker därför oftast att det är bättre att byta namn på folk och sådär, för att få det på distans också i språket, för att det är en distans med fiktion, det är alltid den förvrängningen en perspektiv. Så, som Åsa skrev här om dagen, man läser inte om Maj, eller man läser inte Myrdal för att få veta vem som har haft flatlös. Det är inte, det är kontraktet med läsaren är sånt att det handlar om något annat, att förstå världen på något sätt. Det blir fiktiva figurer. För mig är Jan Myrdal en fiktiv figur. Jag förstår att Alva Myrdal har en annan infallsvinkel på sig själv och på än vad han skildrar. Det ligger i sakens natur. Så att för mig skulle det inte göra någonting om han bytte ut namnen. Alltså sa att det är fiktion, men... Jag har fått för mig att han är den första autofiktiva, eller inte första, absolut inte, men i den här i vår moderna tid. Han föregår ju, precis som Knausgård säger, föregår denna trend. Och jag har fått för mig att det är hans, han har ett väldigt starkt positivistiskt drag. Alltså att för att få säga någonting måste det finnas dokumenterat, det måste vara sant, gå till läggen, du hittar i det här brevet där, sanningen är väldigt
gå
viktig.
Gå till John Myrdal biblioteket, där finns allt.
Gå till alltid. Och jag har fått för mig att han skriver de här jagberättelserna för att man får bara säga det som man vet är sant. Och det man, då får man inte fabulera, och det man vet är sant, det är det man har varit med om, eller det man, då finns det i alla fall någonting som kan likna sanning där. Så jag har fått för mig att det där är en del av hans positivism.
Ja, samtidigt så jag tänker när jag började bläddra här i bland mina papper när Thomas sa med här, hans uppriktighet, för att han skriver själv om hur usel litteratur det blir om man är fullständigt uppriktig. Och det skriver han i samtida bekännelser av en europeisk intellektuell som jag tror kom 64, någonting sånt där, som är kanske den boken som har betytt mest för hans följare, kan man säga. Där blandar han på ett helt fantastiskt sätt det privata med det politiska. Han går in och ut i världen och i sig själv och sådär. Och då så skriver han: mycket litterär uselhet kunde undvikas om skrivarna höll sig mer medvetna om att den stora uppriktigheten är djupt lugnaktig. Mm. Att lugnen där blir sanningens funktion och att avklädnandet blir ett karnevalståg. Man får dränera rätt ordentligt om det inte ska gå röta i väggarna. Och så skriver han: tyvärr måste jag också vara ganska humorfri. Det är tråkigt men nödvändigt om inte Jan Myrdal ska få smita undan i en vits. Mm. Så han resonerar ju ändå. Jag tänker alla som säger så här, han är inte sann, han skriver och så här. Det klart man kan diskutera hur han har sett på folkmordet i Kampuchea och så där.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det är någonting annat när man som författare förhåller sig till sitt eget liv. Vad har jag varit med om? Han uppfinner sig ju själv hela tiden i alla böcker som han skriver. Han skriver om sig själv. Och det är alla vi som, jag kan ju prata om mig själv som jag författare. Jag märker att jag har skrivit en bok om min uppväxt. Skulle jag skriva en bok idag om min uppväxt så skulle jag minnas lite annorlunda. Och det skulle ändå inte vara oriktigt. Därför att människan utvecklas. Och minns lite olika.
Samtidigt är det lite oklart vad han menar med det där. Ja. Att man inte kan vara uppe. Alltså, om vi tar din idé om hans positivism på allvar. I så fall så är det naturligtvis så att man inte kan skriva om allting i en viss situation. Mm. Utan man måste göra ett urval, man måste göra sammanfattningar. Och man måste tänka på att det måste finnas någon dramaturgisk gång i det hela. Man kan inte beskriva varje atom i ett rum och så vidare. Liksom. Så det, man måste göra genvägar för att kommunicera överhuvudtaget. Mm. Och, så att han skulle kunna mena bara det. Mm. Men han skulle också kunna mena något mycket, mycket mer radikalt, nämligen att man ska aktivt ska ljuga, säga att det stod ett glas på bordet fast det inte gjorde det.
Egentligen så är det svårt, det är inte svårt att veta vad han menar med den här passagen och uppriktighet egentligen, när jag tänker efter, för han har ju enorma sanningsanspråk när han pratar. Mm. Det är därför han tycker vi ska lyssna på honom också. Mm. Att han alltid är sann och ärlig.
Han blir ju heller inte kokett när han säger det här. Vänta nu, är det här verkligen... Det är någon sorts bragd att inte bli kokett när man säger så här. Mm. Nej, vänta nu. Är det här verkligen riktigt? Mm. Ljuger jag inte nu? Det brukar vara kokett när man säger så. Mm. Men det blir aldrig kokett när han säger det faktiskt.
Nej, men jag skrev upp ett citat just. Han säger, apropå det här med sanningen, så skriver han: det gäller att i skrivandet lita på det som kommer fram. Och det är ju någon sorts... läser jag som någon sorts sanningen till skrivandet. Alltså att vara sann mot litteraturen kanske inte är samma sak som att vara sann mot den igenkännbara verkligheten.
Nej, men så är det väl sant. Han upplever det när han försöker gå till rätta med sig själv men misslyckas och sen går på det igen. För då tycker han väl att det händer någonting i den där texten också, även om han misslyckades med. Men sen så kommer han lite längre nästa gång. För några gånger kommer han ju åt det. Den är ju som intressantast när det gäller sexualia förstås. Ja. För att det är där vi är som ett skamfyllda. Och att han lyckas liksom attackera sin skam och liksom skriva ut sexdrömmar och sånt där. Det är väldigt få som skriver. Och sen är han också ärlig i att han säger den där drömmen, den tänker jag inte skriva om. Om man blir snuvad på konfekten.
Men det är ju andra konfekt som han häller
ut. Det är nog liksom alltså när det gäller om man skulle angripa sig själv, då är det just när det gäller sexualitet tror jag, som man skulle ha lättast att göra det. Eftersom man måste forcera skam.
Har ni läst Gubbsjuka?
Nej.
Alltså, det är en otroligt bra bok. Den kommer efter Maj, kärlek, så är fantastiskt. Men det är så jävla mycket sex i den där. Och då, hela boken inleds med att han sitter med en kompis som kan gå på händer. Och Myrdal, han är ju en bit över 70 när han skriver den här boken. Och då berättar han, då skriver han hur han gör en bakåtvolt. Sittande bakåtvolt. Och nästan skiter på sig. Men han klarar det. Och så gör han en till. Och sen sitter de bara och pratar om sex. Och fittan är centralelden i tillvaron, skriver han. Och då kan man göra det idag. Skulle det vara möjligt? Jag menar, varför skulle man inte kunna säga att det är centralelden i tillvaron? Varför får man inte? Men skriver också där om pornografiska drömmar. Han försöker skriva en porrnovell. Den blir ganska bra, men man får inte säga den själv. Man får inte läsa den.
Men det här han ger ju tips på vad man kan googla på här. Den här långa om voyeurismen. Ja.
Men i den här debatten som har uppstått så har ju, om jag förstår rätt, har invändningen varit att det är kvinnor han hänger ut. Det är ju ointressant om vilken sort det är. Det har ju vi bestämt oss för nu, att det allting är värre om det drabbar kvinnor.
Men det hänger väl ut som är alla möjliga. Men
ja, men, just jo, men det, ja, debatten är ju att det handlar om kvinnor.
Ja, och att då ska alla förstå att nej, men oj så hemskt att det är en kvinna. Men det beror ju på att han har mött kvinnor sexuellt. Det beror inte på att han just vill hänga ut kvinnor. Han är ju, jag tycker att han lever upp till det här med kamrat, äktenskap och vad det heter. Sådär, jämbördighetsidé.
Han sa till mig en gång, så sa han, när han fortfarande är gift med Andrea efter Gun Kessle, så säger han, jag tänker med kuken och hon tänker med fittan och däremellan är vi kamrater. Och det tycker jag är så, det säger väldigt mycket om Myrdals syn på äktenskap. Han har också sagt, jag tror han har skrivit också, att han är egentligen mycket mer privat i sina böcker, har jag förstått, än vad han är under sitt 50-åriga äktenskap med Gun Kessle. För de pratade inte om det privata och det man, allt man tänker på behöver man inte säga. Och så där. Men man får intrycket av att allt han tänker på, det skriver han. Och Gun Kessle läser och säger, det här håller jag om. Skriv så där, John.
Men då får hon i alla fall veta det.
Ja, jo.
Jag håller med om det, att att han har en jämlik syn på relationen mellan man och kvinna. Det tycker jag framgår av den här boken. Och finns en, han, det är någon amerikan där på 50-talet som säger that he had a Swedish girl, och då så blir han arg och säger she had you, she's a normal Swedish girl, you've been had by this normal Swedish girl. Precis. Så det håller jag med om, men däremot tycker jag att han är så bunden till, han är nog bunden till sitt eget begär då, sexuella begär, och påstår att det här är, så här ser mannens begär ut. Och han har en liknande idé om kvinnans begär ser ut så här. Medan ju verkligheten visar upp på en fantastisk provkarta på sexuella begär. Mm. Folk är väldigt olika på den punkten de blir kåta av helt olika saker.
Men han är inte någon stor förespråkare för individens olikheter.
men därför haltar det. Därför, det var en sån tanke jag hade som jag inte heller kom fram till i den där recensionen. Det var att han är en sorts svensk Houellebecq i det avseendet. Mm. För Houellebecq är också helt wacko, tycker jag, när det gäller sexualitet, eftersom han har ett begrepp om det, medan det finns jättemånga människor som är sexuella på väldigt olika sätt. Liksom. Men kanske kommer också möjligheten att göra den här tjurrusningen både hos Houellebecq och Myrdal lite ur den här kraftiga förenklingen då, att det här är ju sant för alla män och kvinnor, så då måste sanningen ut, medan sanningen är mycket mer nyanserad förstås.
Ja, men det där är ju intressant, för man, jag tänker att han måste ju ändå förstå att läsaren fyller i, samtidigt som man har det självförtroendet att säga att ja, men det är ju någonting, han tar ju upp en, liksom en sexställningrutin som han menade var ju liksom helt unikt för den här kvinnan, och så kan man läsa det och bara well, not so kanske ovanligt, men visst. Och det är ju intressant, för då är det, men han har ju bara sina erfarenheter att utgå ifrån och det han har läst om. Mm. Och det är ju alla människors begränsningar.
Mm. Men han är ju en utrerad universalist. Så att...
Jo, men han liksom, det är det där med Darwin och Freud som liksom leder honom mot liksom att en vilja att förstå människan. Och som och därför så liksom sipprar liberalismen på något sätt aldrig in i det här tänkandet, utan det finns en modell liksom.
Ja, men det är människan med stort del,
ja, men Freud, han går väl och, är det Freud han går och läser när han är, köper när han läser när han är 11?
12.
Ja.
Och Darwin.
Och hur blir man då, tänker jag? Om alla 11-12-åringar skulle...
Men det kan vi konstatera att han börjar tidigt. Han får böcker satta i händerna väldigt tidigt. Mm. Så att han lever ju ett slags, han säger det själv också, att han lever ju ett gammeldags överklassliv här i den svenska folkhemmet. Mm. Med finare skola, och han får åka till New York och går i sån här bra skola där, och Nydalarna lever.
Får han hand om paradvåningar i Paris och så när han är ung och... Mm.
Det är ett helt annat liv än...
Men tycker du han problematiserar det här? Han tar inte riktigt upp det, tycker jag. Att han är liksom... Han var väl försörjd också, antar jag, under långa perioder av sina föräldrar och så.
Nej, men han problematiserar överhuvudtaget inte att den här refraktära rösten är ju det som först dödas i de regimer han har hyllat. Det är ju där man vill börja. Men vi kommer ingenstans på den vägen. Mm. Han har aldrig svarat på den frågan. Den är ju väldigt enkel. Ja. Men den är nödvändig. Ja. Och därmed problematiserar han ju inte det här heller.
Men han är ju så fantastiskt intressant komplex där. För att jag tror att det är Enmark som skriver det i förordet till en europeisk intellektuell, kanske det. Så säger Enmark det att på 60-talet så betraktade man världen från centrum och så betraktade man periferin, och vad Myrdal är att han vänder på det där, utan han åker ut i periferin och så betraktar hans centrum och vill avslöja alla civilisatoriska, alltså alla massmord i civilisationens namn och hela den här USA-imperialismen som han koncentrerar väldigt mycket av sitt skrivande kring. Så att han avslöjar ju massa förljugenhet som centrum håller på med, samtidigt som han själv skapar sig sitt eget tänkande kring en del av världen som han själv känner sig lojal med.
Det här har hans efterföljare, tycker jag, lärt sig av. Att de konstruerande kritikerna av till exempel Västerlandet eller av allting, men faktiskt inte allting, utan den postkoloniala dekonstruktionen har ju slutat att ange ett alternativ. Och det är ju väldigt klyftigt, för då slipper man få det här höra att ja, men är det bättre i Kina då? Utan man kan bara dekonstruera våra praktiker här och vårt sätt att se. För att det går liksom inte att säga emot riktigt.
Det är intressant, tycker jag, kanske lite vid sidan av ämnet, men Myrdal har varit del av det i alla fall, att just synen på imperialismen, den är ju helt och hållet kapad av det som hände efter Marx. Marx är ju, han är ju väldigt positiv till britternas civilisering av Indien. Byggandet av järnvägar och utforskande av historien och upptäckandet av indoeuropeiska språken och alla de här sakerna. Alltså det finns ju två sidor med det europeiska härjandet i tredje världen naturligtvis. Och det finns ju många i tredje världen som också har tyckt att det är upplysningen nådde oss, och till och med de här ideologierna i vars namn man kämpar mot imperialismen, att de kommer också från Europa. Mm. Och där känns det som att från och med Lenin, det var väl han som hittade på idén att det går att det var något fel på Marx analys. Marx trodde att socialismen kommer att komma i den utvecklade världen.
Mm.
Men Lenin sa att nej, för att imperialismen har gjort så att de kväver den ekonomiska utvecklingen. Mm. Så därför måste man anfalla imperialismen. Mm. Och så utvecklas då Stalin till att bygga socialismen i ett land. Och så där. Men alla de här maoismen och alla de här liksom tredje världenrörelserna, de går ju lite hand i hand med den här postkoloniala diskussionen på så vis att man fokusera på det negativa med imperialismen och kolonialismen. Och för det är klart att det är fruktansvärda saker som har hänt i samband med Europas härjningar runt omkring i världen. Men samtidigt, Marx egen syn, den var i kommunistiska manifestet till exempel, det är ju en kärleksförklaring till borgerligheten.
På många sätt är det. Det skulle vara jätteintressant att se om Jan Myrdal hade varit 25 år idag. Hur hade han förhållit sig till postkoloniala projektet då? Och synen på upplysningen nu. Du hade en idé, du var någonting som du verkligen
måste förstå. Om realismens seger.
Ja.
Jo, det är Myrdals idé, som jag vet inte vad om han har bytt ståndpunkt. Men det han har tidigare skrivit är ju i alla fall att författaren har absolut kontroll över sin text. Och det var med anledning av något, att Engels tror jag det var, som sa att bakom ryggen på Balzac smiter, han vill något annat än det som sen blir av böckerna. Där ser man verkligen hur det här nya samhället efter revolutionen i Frankrike ser ut. Och det var inte Balzacs avsikt att man skulle se det på det sättet, men realismens seger är att...
Han skriver sig bort ifrån sin egen klassposition.
Balzac?
Ja, han var reaktionär, men sanningen framkommer i böckerna.
Den framkommer ändå, ungefär som ett svenskt exempel som är bra i Daniel Suhonens bok om Håkan Juholt, partiledaren som kom in i kylan. Alltså, det är tänkt att man ska förstå och att Juholt har varit utsatt för ett förfärligt övergrepp från partiet, för att han egentligen är som framtiden för sossarna. Och så ser man att när man läser boken så framgår det att Juholt kan absolut inte vara partiledare. Det är inte meningen, men det framgår av texten. Myrdal menar ju då tvärtom att nej, författaren har total kontroll över texten. Man vet exakt vad man gör, och inklusive hur man kan styra tolkningarna. Och jag tycker jag tycker båda hållningarna är värda att fundera över. Mm. För att man har, jag menar att man har mer kontroll än det brukar framhållas. Mm. Vår tid tycker om mystik och mystifikation och löshet, och säger att den älskar att säga att texten är smartare än författaren, och man kan inte styra och man vet inte vad som egentligen kommer ur en. Det är någon sån där romantisk idé, som Myrdal är allt annat än romantiker på det sättet. Jag tror att man har kontroll över sin text, har möjlighet att ha det, men aldrig över läsaren naturligtvis. Tolkningen går ju inte att styra. För att,
ja, det märkte han ju med jagböckerna.
Ja, och för att läsaren kommer in med olika erfarenheter, kunskaper och annat, och allting går, en text går alltid att tolka. Men är man intresserad av författarens intention så vill jag också hävda att författaren vet, eller bör veta, vad den gör.
Men kan man någonsin veta författarens intention? Alltså, inte det också?
Nej, men man kan söka den. Alltså, och man kan, det är på något sätt det som är det intressanta. Söker man den eller inte?
Mm.
Att man anser att författaren ville nog något med den här meningen, det här kapitlet, det här stycket. Eller anser man att författare vet inte vad de gör?
Men annars tänker jag att det där är lite som vardagsspråket kanske, att man... Alltså, vi är ju alla med om att man blir väl förstådd, just det man menade upptogs väl, och precis som man menade, men sen ibland så blir det missförstånd, och då kan man ibland förklara de där missförstånden. Ja, men nej, men jag menade så och så, och ibland beror det på att man har uttryckt sig illa, ibland beror det på att den som lyssnar har en helt annan erfarenhet som den tolkar det man har sagt in i. Och så där måste det väl vara med text också.
Ja, men text kan alltid tolkas.
Ja, men man har örat inställt på, alltså det finns ju det där att man också kan höra det man vill höra. Och sen så just när det gäller Myrdal och nu och den här debatten, kan man ju ändå ta upp det här att vi lever kanske i en tid då det ännu mer lyfts ut citat ur ett sammanhang som sen en massa börjar reagera på.
Men det finns alltså en idé i omlopp i vår tid som är som heter The Intentional Fallacy, som är att man, det här idén om intention är bara fake. Det är ointressant med intention. Därför vi har inte till, vi rationaliserar bara våra intentioner i alla fall. Vi har inte till, det är en sån här övervetenskaplig idé om att vi bara styrda av determinism och väldigt konstiga grejer. Men någon slags robotar är vi. Och då är intention ointressant, för den är ändå bara ett pålagt efteråt för att vi ska verka normala och trevliga. Det där tycker jag är en fullständigt orimlig hållning. Så jag talar bara om författarens perspektiv. Läsaren kan alltid tolka, och det är inte fel. Däremot kan jag tycka att man kanske kan ha mer eller mindre rimliga tolkningar av en text. Som går att diskutera sig fram till. Men här är det liksom, har författaren kontroll över sin text? Och det tror jag inte alla har, men jag tror att det går att ha det.
Det finns någon grej av Diderot, han skriver någonstans att alla ord har lite olika valörer hos alla olika människor. Så att så orden jag älskar dig har aldrig betytt samma sak för två människor. Det ligger någonting i det också. Men
ja, jag tycker nog att det snarare är förbluffande hur lika vi förstår världens ord.
Ja, man kan ju se det genom att vi lyckas praktiskt samarbeta kring en massa saker i alla fall.
Ja, alltså man kan diskutera sig fram till, särskilt om man skärper sig och varandra, att vad menar vi egentligen med den där valören och den, och då är man ju förbluffande överens om man har samma språk.
Ja,
samma modersmål.
Verkligen.
Men det brukar vara en bra ingång i en debatt om man ska prata om något fenomen eller begrepp, att man ändå börjar med att definiera så här. Det är lite som att vi kanske skulle börja med att definiera vad menar vi med sanningen innan vi börjar prata om sanningen. För att på något sätt, alltså kanske att varje samtal eller varje bok eller varje verk har sin egen värld som sen ska respondera eller korrespondera med en annan värld.
Men jag tror som sagt att man måste läsa Myrdals åtminstone jagböckerna som att det här är ett kontrakt mellan mig och läsaren, att det här är min sanning, eller det här är gestaltning, eller i någon mening skönlitteratur, eller på alla sätt skönlitteratur, och det kontraktet måste man ha med sig. Ja. Då blir sanning inte så intressant som begrepp egentligen.
Nej.
Alltså finns det inte någonting, alltså det är en sak som jag grubblar över som finns i den här texten och i tror jag alla texter han har skrivit, att det plötsligt, alltså ganska tätt dyker upp, om det har jag skrivit. Om det har jag skrivit. Och då, varför skriver han det? Alltså den som är intresserad kommer väl att leta rätt på vad han har skrivit och sådär. Men det måste ju finnas, jag tänkte nu när jag läste den här, tänkte jag att det måste finnas en skräck som dyker upp i honom. Att just här kan jag inte berätta allt om det här. Så jag måste säga att jag har skrivit om det. Så att de vet det. Att det är en sorts skräck riktad mot läsaren. Så att läsaren får inte tro att det här är det enda jag har sagt om det här. Det är ändå någonting barnsligt med att upprepa det. Jag vet inte om hur många gånger det står i den här boken, men otaliga gånger står det. Om det har jag skrivit. Och det är en sån bizarr upplysning i en text.
Ja, det har han faktiskt alltid gjort, och det är också i hans kulturjournalistik, så är det om detta har jag skrivit och så går till äggen. Jag tror att det har att göra med ett behov av att visa att han är ideologiskt konsekvent. Alltså ett behov av att det här är inte nykt, det här är jag ingen vindflöjl, det här är ingenting jag kommer på nu, utan det finns ett rätlinjetänkande i mig som är bottnar i någonting som är Jan Myrdal.
Jag som inte har läst de andra böckerna, men den här skriver man ju väldigt mycket om döden och självmord och dödshjälp och planera självmord och så.
Det han hållit på med väldigt länge, och vi hade en löpsedel första veckan tror jag när jag vikarierade på Aftonbladet 13 år sedan kanske. Den första veckan som jag vikarierade då hade vi en löpsedel att Jan Myrdal och Gun Kessler planerade självmordsresa till Schweiz och sådär. Så att det här har han pratat mycket om, och han har varit väldigt upptagen faktiskt om rätten att dö när man vill. Och han är skräckslagen, för han vill ju naturligtvis inte, han skulle kunna leva jämt. Men också rätten, att det är mänsklig rättighet att avsluta sitt liv när man vill. Och det håller jag med honom om helt och hållet. Faktiskt.
Där sipprar in lite liberalism.
Ja, det gör det.
På vilket sätt?
Att individen ska få bestämma själv eller sitt öde.
Ja, men det är sant. Det är sant. Samtidigt som han väl förespråkar detta allmänt och emot hållningen att välja att gå in i demensen och så vidare.
Ja, du menar att man borde måste.
Ja,
okej. Men han har ju en idé om folket också som vi kanske måste ändå säga någonting om. Du sa, vad skulle han varit idag om han var 25? Mm. Han har, alltså, han har ju en maoistisk idé om folket som en kropp som ska befrias. Med, och där, och han är upptagen av olika bondekrig i historien. Och idén om det homogena, enade folket som ska stå upp mot herrarna. Och då undrar man hur det i och för sig står sig mot den här idén om att leva ett överklassliv i folkhemmet. men det finns som ett grundakord hela tiden.
Ja, det gör det. Och det är där också, om jag får avbryta, det är där han, Myrdal har hamnat så snett på senare tiden. Mm. För att hans uppfattning är att eftersom, som han då skriver, arbetarklassen röstar på Marine Le Pen, eller Nationella fronten i Frankrike, så finns det en poäng med henne, för arbetarklassen kan inte ha fel. Och det är hela den här maoistiska idén, i karikatyr i och för sig, men att massan har rätt, eller folket har rätt, eller arbetarklassen har rätt.
Proletärklassståndpunkt.
Ja, proletärklassståndpunkt. Jag kan säga, där är han så lite marxist eller så lite leninist som man kan vara. Lenin var ju skitförbannad på att arbetarklassen så ofta fel och inte fattar sitt eget bästa. Och inte men där finns en romantiserad bild av hela idén om folkets kultur, tycker jag är fullständigt grotesk. Och han, folkets kultur för Myrdal, det är ju just det här extremt borgerliga, det är Balzac. Han vill att folk ska, alltså det är inte dansbandsmusik och sådär som min pappa skulle säga är hans kultur, utan det är att man ska läsa Balzac och Strindberg och sådär. Så här tycker jag han är, det är faktiskt en väldigt svag punkt i hos
Myrdal. Ja, och därför hamnar man utan problem kanske i att skriva i Nya Tider och sådär, för att de har någon också idé om folket som en kropp som har rätt och som ska fredas och värnas mot individualismens
och där får man vara refraktär
avvikelse.
Och det är ju lite populistiskt då, det här med liksom folket mot eliten.
Ja, det är ju populism i ordets, så att säga, verkliga icke-värderande mening också, kan man säga.
Det går upp på.
Ja, just det. Exakt.
Det är samtidigt också en liksom ett fullföljande av att inta liksom den position som verkligen avskys av de intellektuella eliterna. Så att jag
stämmer med det refraktära.
Ja,
Men hans språk, om jag får säga en mening här som jag tycker sammanfattar hans språk, som är, han har ett väldigt speciellt sätt att hantera svenska språket på. Jag hittade en mening som jag tycker är ganska typisk för det. Nu när Gun snart är 10 år död har hennes konstnärliga gärning vänts ned i nadir samman med de övriga i hennes konstnärsgeneration på Mejan. Mm-hmm. Nu när Gun snart är 10 år död.
Ja.
Det är vackert, ja, men det märks knappt vad han gör. Mm. Men det märks när man läser det.
Ja.
Och om man översätter det där till engelska så skulle det plattas till omedelbart till standardspråk. Ja. Han har aldrig standardspråk.
Nej.
Det är just de där grejerna han gör. Han tar bort massa klumpigheter. Mm. I meningarna som blir, går förlorade i översättning också.
Skiter i prepositioner också. Eller hur?
Nej, han har helt eget språk. Och det är små subtila saker som gör väldigt stor effekt.
Ja, exakt. Nej, men gubben kan ju skriva verkligen. Det kan han fortfarande. Det visar han ju när han är 2 år gammal här.
Ja, jag vill tillägga en sak. Det är det här ögat som ser. Att han skriver om hur han ser så klart. Han går ner i 50-talet, säger han. Han går ner i 40-talet. Och försänker sig i det som var då. Och ser, återskapar allt som en fotografisk film. Han har det kallat för eidetiskt seende. Skriver han i något kapitel här i boken. Och Alva hade det i sina psykologiböcker. Att han har ett öga på något sätt som han uppfattar som nästan övernaturligt. Men det är det naturligtvis inte. Utan det är, vilket han själv säger att det inte heller är. Det är alltså en kolossal närvaro i tiden. Och han fryser fast det. Och sen kan han tina upp det när han ska skriva.
Fast jag tror inte på det där.
Ja, men det gör jag.
Jo, jag förstår. Jo, men jag tror att han upplever det så. Men jag tror att det är en typisk sån sak som intensivt arbetande och goda författare ofelbart hamnar i.
Det kan du ha rätt
i. För att när man, alltså de här, det är ju kolossala ansträngningar. De som tar det här författaryrket på det här allvaret, alltså de håller ju på hela tiden. De håller ju på när de drömmer på nätterna, från morgon till kväll. Mm. När de sitter och fikar, när de sitter och pratar. Mm. Alltså äkta författare är väldigt ofta stora egocentriker. Mm. Och det beror på att de jobbar oavbrutet. Mm. Och när de då sitter och skriver, då anstränger de sig så att de faktiskt börjar se, tror jag. Och då tror de på det de har sett, fast de själva har skrivit fram det som de, eller de har först hittat på det som de sen skriver. Liksom. Så att det finns mängder med författare som påstår just att de har eidetiskt minne. Jag minns att Lars Gustafsson höll på med det där också mycket, och han sa att, ja, men det är typ, han sitter och pluggar filosofi i Uppsala på 50-talet och så har han ett glas vatten på bordet och så åker det förbi en långtradare. Och han minns nu 40 år senare hur ytan på vattenglaset, hur ytan krusas lite grann och sådär. Men jag tror att det är en författare åkomma, så att säga.
Snarare. Jag håller med, men min poäng var att de lever i närvaro. Mm,
absolut.
Mm. Som också är smärtsam. Mm.
Ja, men det får nästan bli sista ordet. Det var mycket om seende.
Och det sista ordet, det kommer Jan Myrdal att få i Aftonbladet när han kommer tillbaka från Frankrike, så ska han svara på Bosse Lindqvist. Alla som undrar, vad tycker Jan Myrdal om den här diskussionen?
Tack så mycket Lena Andersson, Thomas Lappalainen och Åsa Lindeborg för att ni var med och pratade Jan Myrdal. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kultur. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!